Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Spelarna måste också lära sig att ta kanske lite större ansvar själv. Inte lämna över allting till en agent, utan när de väl tar det här steget att de måste prata med tränaren för den klubben, så de vet att när de kommer så har tränaren sett mig, han vet vem jag är och har en plan för mig när jag kommer. Och tyvärr så är det väl inte alltid så.
Efter några mer anonyma år i förbundets tjänst är Roland Nilsson tillbaka i den blågula hetluften på allvar. Den före detta landslagsbacken och bronshjälten från VM 1994 tog över U21-landslaget efter Håkan Eriksson och ärvde ett lag fullt av stora talanger som Carlos Strandberg, Alexander Isak och Adal Rakip. Om ett par veckor ställs man mot Belgien i en direkt avgörande match där en seger för Sverige krävs för att säkra EM-biljetten.
Ålder?
55.
Bor?
Just nu i Göteborg.
Familj?
Sybira och Filip och Lukas.
Utbildning?
2 år i social. Och det där jag skulle bli polis nämligen. Så att, och då kom IFK Göteborg in och det blev inte mer än det.
Lön?
Ja.
Bil?
Ja.
Hobby?
Blev bara fotboll. Väldigt mycket fotboll. Det är klart att man håller på hela tiden, så att det blir inte så mycket annat än fotbollen och familjen då.
Vilka språk talar du?
Engelska, svenska, lite spanska.
Vem är enligt dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Jag tycker Maradona är fortfarande med det han har presterat under den tiden, så jag tycker han var en fantastisk spelare, så att det han håller fortfarande.
Du har ju vunnit mycket som spelare och även del som tränare. Vilket håller du högst? Vad är den främsta meriten som du tycker?
Det blev ju VM-bronset. Att åka dit och ta medalj var ju helt, helt fantastiskt. Jag var ju med på en annan resa 90 först, när vi inte var vatten värda när vi kom hem. Och sen ett bra EM på hemmaplan. Och sen då få åka över det och verkligen prestera på absolut bästa topp och framförallt då få hämta medalj. Det kände jag, det var väldigt, väldigt stort.
Jag utgår från att du har ett favoritlag. Vilket är ditt favoritlag och varför?
Manchester United har varit sedan barnsben. Jag tror jag var 9-10 år. Tittar på tips extra och då följde sig att det skulle följa och sen har jag följt dem hela tiden.
Vem är den bästa spelare du spelat med och respektive emot?
Oj, där är många, många, jättemånga duktiga spelare. Någon som sticker ut lite extra, det var Chris Waddle. När han kom tillbaka från Marseille och kom till Sheffield och hade en fenomenal säsong. Och fick pris då som bästa spelare, så att just den säsongen han hade där, då var han magisk och det var det både en ära och en fröjd att spela med honom på kanten där.
Någon tuff motståndare du har haft som du sticker ut, som du har haft svårt mot?
Den svåraste och mest luriga som jag liksom hade svårt att kunna läsa av, det är Ryan Giggs. Han sprang alltid, stod nästan aldrig stilla. Och han sprang inåt, han sprang utåt. Han dribblade inåt, han dribblade utåt. Och det var alltid jobbiga matcher när man mötte honom. För det fick vara på tårna hela tiden.
Vilken egenskap tränade du mest på under din karriär som spelare?
Jag tror att det blir att försöka vara så 100% som möjligt. Både i passningsspel, position. Ja, det är väl de två viktigaste jag kände där. Det var liksom att viktigt att bibehålla bollen i laget när vi väl hade den. Så vi inte åkte på några kontringar eller man tappade så man hann andas lite grann. Sen positionsspelet så var det ju väldigt viktigt att ligga rätt i position hela tiden för att man inte skulle bli blotta sig eller öppna luckor för andra.
Du har ju som spelare haft många tränare, du är ju tränare själv nu. Vilken tränare har gjort starkast intryck på dig som du har haft?
Jag tror det har varit lite blandat. Om man tittar på man management så var det Ron Atkinson som jag hade då när jag kom över i Sheffield Wednesday. En fantastisk på att kunna lyfta spelare och precis kunna plocka vilka spelare i matchen som skulle kunna vara avgörandet. Och han hade väldigt, väldigt sällan fel. Och det var ju någonting som jag blev väldigt imponerad av. Att hade koll på motståndarna och visste hur vi spelade. Och sen visste då, liksom, de här, kan ni göra en bra match idag så är det stor chans att vi vinner. Gunnar Bengtsson i sitt sätt att jobba och gnugga med detaljer. Man tyckte det var så tråkigt, men man visste också att det ger resultat att köra och nöta och nöta och nöta. Och sen då Tommy med sin
Tommy Svensson.
Tommy Svensson. Med sin ledarstil att lyfta spelare och hålla spelarna på en så pass bra nivå så att man både kunde och vilja prestera sitt yttersta.
Har du någon sekvens, mål, tackling, någonting som du gärna tar fram på YouTube och tittar på för att komma i lite god stämning?
Nej, inte direkt. Det är väl nästan åt andra hållet. Att man är vissa saker man inte vill titta på. Och det är ju såklart att straffmissen i Barcelona, den får man leva med. Och det är ju... det är så många gånger man har slått in den straffen istället och undrat vad som hade hänt och få spela en final istället för att åka därifrån med väldigt ledset och stukat självförtroende. Men jag tog igen det i VM. Det gick det bättre och jag har slått fler straffar efter det också. Men det är väl just de här momenten. Även ligacupfinalen mot Manchester United då. Där vi vann och man fick vara med och lyfta bucklan då. Så att det var också någonting som var lite speciellt så.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Matematik.
Vad gör dig rädd?
När jag kära skulle bli sjuka.
Finns det något ord eller uttryck som du använder för mycket?
Det finns det säkert. Kommer inte på något direkt så.
När grät du senast?
Jag tror det var för lite tag sedan. Reflekterade över att lite släktingar och sådär har råkat illa ut med cancer. Min pappa gick bort i cancer. Så att det är lite tufft.
Som gammalt fotbollsproffs har du säkert köpt något dumt. Vad ångrar du att du köpte när du tjänade bra?
Ja, tyvärr så tjänar jag inte så. Det skulle spelat nu istället. Jag hade tjänat jättebra. Vad kan man ha köpt? Vad jag köpte var för dumt.
Du har inget köpt du ångrar helt enkelt?
Nej, inte så. Det kan jag inte säga.
Det är ett raffinerat avslut som väntar i Kalmar 16 oktober. Läge Sverige måste slå Belgien för att gå till U21-EM efter slarvat i sista omgången nu, förlorat mot Turkiet. Hur är känslan när du går in och tittar på den matchen?
Ja, det är ju att vi har det i egna händer känns väldigt bra. Vi vet att vi måste prestera bra och vi måste vinna matchen. Men det är också att vi vill ju stå där som segare efter 90-95 minuter, inte i första halvlek, utan det blir någonting att ta med sig in inför matchen, att vi ska inte vinna nu direkt här i början på matchen, och vi får liksom inte tjurrusa framåt bara för att det ligger lite press på oss att vi ska vinna matchen, utan vi ska stå där som segare när domaren blåser slutsignalen. Det kommer vara det viktigaste.
Alla har ju koll på VM-trean Belgien, liksom A-landslag som är späckat av stjärnor som tillhör de bästa ligorna. Hur bra är deras U21-landslag?
De är bra. Framförallt offensiven tycker jag är väldigt bra. Många spännande spelare, både med fart och teknik och en rörlighet som gör att vi kommer att få spela ett bra försvarsspel för att kunna stoppa dem.
Inför kvalet, hade du tagit den här avgörandet att då, ja, ni spelar hemma mot Belgien, seger och ni är vidare. Hade du liksom sett, med tanke på du var ny på jobbet och lite så?
Ja, definitivt. Från starten så visste vi inte riktigt var vi var. Vi visste vi skulle sätta ett lite nytt spelsätt, nya spelare in, nya in i stab, och staben skulle jobba in sig och så vidare. Och skulle man sagt då att vi skulle ha en chans att stå i ha ett avgörande i allra sista matchen, så hade vi ju tagit det, såklart.
Det är ju ett väldigt namnkunnigt lag du har, jag menar, som har spelat många ute i Europa, och ja, Isak Asor och Svanberg, Rakip, jag menar, det är, hur mycket lider de av att de kanske inte alltid spelar i sina klubblag?
Det är såklart att man lider av det. Det är matchtempot som behövs. Bra träningsmiljö är ju suveränt, men det är i slutändan så är det ju liksom att kunna gå ut och bevisa det vecka ut och vecka in, att man klarar av det tempot. Men framförallt känner jag då att det är matchtempot, de här små detaljerna som man får när man spelar match regelbundet. Man tappar det vet man, jag vet jag själv som spelare. Om man är borta för länge och man kommer tillbaka, så är det de här små detaljerna. Man kan dem, men de sitter inte riktigt, och så är det för de här spelarna.
Om man tänker att du tog över efter Håkan Eriksson, som ju är den mest framgångsrika U21-förbundskapten Sverige haft. Han tog Sverige till EM-titeln 2015 och tog Sverige även till EM 2017 plus då OS. Hur svårt var det att axla den manteln?
Det är klart att Håkan har gjort det fantastiskt och komma in där efter. Det är tufft, men samtidigt så tyckte jag det var både en ära och en väldigt stimulans att kunna komma in och få jobba vidare med saker och ting. Sätta sin egen prägel och få jobba med de här unga spelarna som är ju på gränsen hela tiden, spelar i A-laget, spelar inte i A-laget och så vidare, som är och fortsätta utveckla deras karriär också och så vidare. Så att det var, jag kände det var en härlig utmaning.
Vilken fotboll vill du att ett lag spelar som du leder?
Ja, det är ett passningsinriktat spel där det gäller att ta sig förbi lagdelarna på ett bra vad ska jag säga, det kan vara ett rakt bra sätt där man spelar snabbt upp till forwards, eller det genom mittfältet där man kombinerar sig emellan. Men det A och O är ju egentligen att ta sig in i straffområdet och göra mål där inne, och då gäller det också att man måste kunna löpa, man måste skapa alternativ för varandra. Och sen i försvarsspelet så gäller det att man jobbar tillsammans och blir en styrka tillsammans, och det blir den här extra spelaren som man ofta pratar om. När man jobbar tillsammans så håller man nere arbetsbördan på allihopa, man hinner andas lite grann istället för att man får jobba hela tiden i försvaret, vilket gör då att det blir väldigt svårt att sen ha ett anfallsspel där man ska också springa väldigt mycket och röra sig.
Efter Sveriges framgångar i Ryssland i somras, vilket ju egentligen väl alla hyllar och tycker var fantastiskt utifrån förutsättningar, så dyker ju debatten upp på något sätt att ja, det är kanske för riskminimerande fotboll. Vi borde kunna ha ett mer utvecklande spel än vad vi hade där. Medan andra menar att ja, men de spelar efter resurserna. Var står du på den skalan?
Ja, jag står ju på den skalan att är man i ett VM så vill man ju göra så bra som möjligt i resultat. Spela fin fotboll och åka hem direkt efter gruppspelet är inte så kul. Utan verkligen utnyttja lagets resurser och se till att fixa resultaten. Det är ju det som gäller. Och det tror jag nog många sen är såklart att... Hade man då kunnat spetsa till det med ännu bättre fotboll och ännu mer anfallsfotboll och de här bitarna så såklart. Men i grund och botten så är det ju att skapa resultat när man är i ett stort mästerskap.
Om man pratar om att U21-landslaget, när du får uppdraget, vad är viktigast? Är det att ta fram spelare till A-landslaget eller är det att vinna och gå till ett EM och så?
Det är ju både och. Vi har ju den målsättningen att ta oss till slutspel. Och det menas med att vi måste vinna våra matcher. Men samtidigt så är det ju att det är steget under A-landslaget. Och det är viktigt också att vi utbildar dem på vägen och hittar saker som gör att det blir en utbildning i både i spelet som vi gör men också spelet att vinna matcher. För det är också en del av utbildningen. Att bli kanske än mer noggrann i sitt passningsspel. Inte chansa kanske lika mycket som man skulle göra i ett klubblag där man har bollen kanske väldigt mycket. Och de här bitarna som är och framförallt att hitta att när man väl kommer utifrån sitt klubblag, där känner man ju spelarna, man har jobbat med dem dagligen, att komma in i ett landslag och veta också vad det är som gäller när du kommer in i ett landslag. Släppa den här ryggsäcken med klubbfotbollen och sätta på det landslag där du ska helt plötsligt nu jobba med nya spelare och se till att få ut dina bästa egenskaper tillsammans med de andras bästa egenskaper så att man kan prestera bra tillsammans. Och det är ju under en väldigt kort period. Så att det gäller ju för de här landslagsspelarna att vara väldigt på tå när de kommer.
Om man ska ta fram spelare till A-landslaget, borde inte alla landslag under A-landslaget spela på samma sätt?
Ja, det kan man väl säga. Men tänk om vi byter förbundskapten högst upp, då får vi byta hela vägen ner. Jag tycker i utbildningen så är det ju bättre att vi utbildar våra spelare i lite olika sätt att spela. Där den som är högst upp bestämmer hur de gör och det är bättre att ha spelare som har provat på lite grann olika saker och kan bara kan justera på olika sätt i sitt sätt att spela och ha en förståelse för olika spelsystem.
Hur mycket dialog har du med Jan Andersson om spelare som kan vara aktuella och han vore intressant? Eller?
Vi har en ständig dialog. Så att jag vet hur Janne och Peter tänker om spelarna i U21 och vi ger dem information hur vi tycker de är när vi samlas och hur det går för dem i klubbar och så vidare.
Vilka i din trupp ser du som är närmast att ta klivet upp till Janne Anderssons trupp under det kommande EM-kvalet? Alltså inte erat utan landslag, A-landslag.
Ja, det är ju, om man tittar nu så... Nu fick ju Mattias Svanberg spela i Bologna, vilket är ju väldigt stort tycker jag. Komma till en ny klubb och italienska ligan, fick ett litet inhopp och sen därefter fick starta och gjorde bra från sig i en start. Och det är klart att det går ju inte obemärkt fram i både inom förbundet men folk runt omkring. Så att jag tror säkert att Mattias kan vara någon som kan vara med och konkurrera framöver.
Nu förlängde ju Janne Andersson till 2022. Vad talar ändå för att du är en framtida förbundskapten för A-landslaget?
Ja, det får ju andra tycka och se hur det är, men jag är fullt fokuserad på U21 nu här och ska göra mitt yttersta för att vi ska nå hela vägen till ett slutspel. Gör vi inte det, då får vi jobba vidare och sätta upp nya mål. Och gnugga på och se om vi kan hitta någonting för att göra det ännu bättre.
Hur sugen hade du varit på att ta det finaste landslaget? Där du själv spelat 116 gånger?
Det är svårt att säga, utan det får man ta den dagen om och när det dyker upp.
Hur långt kontrakt har du med förbundet?
2+2, så att det är fram till 2021.
Okej, så att, men de utvärderar efter det här kvalet, eventuellt EM nästa sommar?
Så är det.
U21-EM 2015 var kanske, även om det var ett U21-EM 2009, då många tittade med Max Berg och Ola Toivonen, så fick du ett oerhört genombrott 2015. Hur följde du själv den liksom hås som var, och det var Kungsträdgården och...
Ja, det blev ju, i och med att A-landslaget inte gick så bra, så blev det ju att det förflyttades, fokus flyttades från A till U21, och de gjorde det fantastiskt bra med ett EM-guld då, och det är klart att då blev det mycket massmedialt på de spelarna, och det är klart att folk följer dem på ett annorlunda sätt, och de gjorde det bra och tog sig vidare återigen då 2017, och det är klart att det ligger ju kvar. Trycket då på U21, och det, jag var ju själv nere och tittade på matcher där nere, och det var ju fantastiskt att se alla människor i gult som stod och hurrade och peppade spelarna, så att men fokus har flyttat lite grann nu, i och med att det gick så bra för A-landslaget, så har ju A-landslaget tagit över den manteln igen, så att det är lite mindre fokus på U21 än det var tidigare, men vi gnuggar på.
Vad skiljer dagens unga spelare från när du? Jag menar, du har ju själv en gång i tiden varit ung talang i Helsingborgs IF, kom fram tidigt och så. Vad skiljer dagens unga spelare från de som du, när du var ung och även åren du spelade?
Jag skulle säga utbildning. Unga spelare idag får mycket bättre utbildning i klubbarna och tar det med sig sen, och det är klart att fotbollen går ju framåt, och det gäller också för de unga spelarna att fortsätta utvecklas och utvecklas på samma sätt som A-spelarna, så att det finns en naturlig väg att vandra, och det där känner jag liksom att de här yngre spelarna vet mycket mer om fotboll idag än vad vi visste när vi spelade som junior. Det var ju man åt vad som helst och man tränade på lite olika sätt, och det man kände för sig, det gjorde man. Så att det är en stor skillnad idag.
Vilken risk finns att det blir för mycket allvar? För mycket liksom på ändå rätt unga spelare?
Det är ju en balansgång, definitivt. Och framförallt pressen de sätter på sig själv och andra på att de ska lyckas. Såklart, alla vill ju bli proffs och tjäna pengar och leva fotbollslivet, så att säga, men det är ju väldigt, väldigt få som lyckas med det. Och därför tror jag också att det är viktigt att man inte sätter för stor press på de här unga spelarna, utan låter dem få mogna i lugn och ro och hjälpa dem så mycket man bara kan. Men det är också de här unga spelarnas egen mognad som får styra väldigt mycket av det.
När man ser din senaste trupp, så är det väl 12-13 spelare som har spelar utomlands och någon som har varit utomlands och studsat tillbaka och så. Vad ställer det för krav på dig som ledare och förbundskapten, att det är något annat på något sätt? Det är fullblodsproffs.
Det blir ju att det blir lite svårt att hålla reda på dem där de är och se matcher, även om vi har hjälpmedel för att kunna klara av det, så är det ändå att man har inte dem så nära som man har haft tidigare. Man vet också lite mindre om hur det är i klubbarna när de är proffs. Hur tänker deras tränare med spelarna? Hur vill de att de ska utvecklas där i klubbarna? Är det på samma sätt som det var tidigare? Eller vill de börja styra dem i en annan riktning, så att säga? Kan vara som en försvarsspelare går från att ligga i ett positionsförsvar till att gå över till att spela man-man. Och det är klart att det blir en stor förändring när man sen kommer med landslaget och ska göra den förändringen däremellan. Man gör ett sätt i klubblaget och sen gör man ett annat sätt när man kommer till landslaget. Och det är tufft så att säga att klara av både och det.
Hur ofta ringer en spelare till dig och frågar, jag har fått ett anbud från klubben den och den. Vad tycker du, ska jag lämna eller inte?
Nej, det är ju aldrig. Utan de har ju sina agenter som jobbar. Det kan vara någon gång där de hör av sig i så fall bara egentligen om det är positivt eller negativt för dem i aspekten att fortfarande vara med i U21.
Och jag menar, det finns Pontus Dahlberg, jag har inte spelat något för Watford, det är Rakip. Utlånade Crystal Palace, spelar ingenting, och Benfica, åtminstone A-lagsfotboll, Alexander Isak, mest kända exempel. Vad känner du när alla de här talangerna går iväg?
Ja, alltså jag tycker det är positivt att de går iväg, det tycker jag. Men
det är ju lite tvärt emot vad man tycker i svensk fotboll.
Ja, men det är ju, om det nu blir som en Mattias Svanberg så är det ju fantastiskt, för då får han ju en resa som kommer gynna A-landslaget i framtiden. Och det är ju då våra bästa talanger, att de ska fortsätta utvecklas. Problemet vi har, det är när de går utomlands, det är att de inte får spela. Det är ju där kruxet är. Alexander Isak har ju fått ännu bättre träning i Dortmund med de här spelarna runt omkring honom, vilket gör att han måste prestera på en högre nivå hela tiden i veckorna. Men samtidigt så är det ju liksom för hans del så har det inte mynnat ut att han ska då spela också, så att säga, få kvitto på hur ligger jag i veckorna, få kvittot där på helgen att i denna match funkar det här, detta måste jag jobba vidare med och finslipa de här. Det får de inte en chans till, så att det är ju nog mer det än att de sticker iväg. Så att det är ju speltiden, vi vill ju att de ska ut och prova på nya saker för i sin utbildning. Och det är väl det man hoppas att när de väl tar det här steget, att de har pratat med tränaren för den klubben, så de vet att när de kommer så har tränaren sett mig, han vet vem jag är och har en plan för mig när jag kommer. Och tyvärr så är det väl inte alltid så.
Hur ser du på att, jag menar, när man står inför det valet så kanske man, det ligger ett kontrakt som gör att man tjänar väldigt mycket pengar, man kanske till och med inte behöver jobba på rätt många år och fotbollsutveckling och så. Hur ser du på det val man gör där som spelare?
Det är ju där det svåra kommer. I att man kan säga väldigt mycket, men när du väl står där och du har det här kontraktet med allt vad det innebär och allt det positiva som läggs upp, så försvinner ofta det negativa, någonstans bara försvinner iväg. Jag tror nog att spelarna ska också lära sig lyfta på de negativa sidorna. Hur är det nu? Jag kommer kanske till ett nytt land, jag kan inte språket, jag måste lära mig ett nytt språk, mina vänner kommer att försvinna. De kommer att vara kvar i Sverige. Det kommer att ta en tid innan jag får nya vänner och så vidare. Och se på båda sidorna. Vad innebär det att leva ensam i ett annat land? Inte kunna språket. Hur påverkar det mig som fotbollsspelare?
Det är det för få som lyfter det? Jag menar, man kan misstänka att agenten gärna vill göra affär. Kanske till och med den svenska klubben vill sälja för det blir bra pengar. Är det för få som vågar lyfta de negativa sidorna? Eller riskerna som finns?
Jag tror att det i mycket, klubbarna vill ju, de satsar ju pengar på sina talanger och för att de ska kunna gå runt och så vidare så måste de ju sälja spelare. Agenterna jobbar på sitt sätt. Men jag tror nog att ansvaret måste ligga på spelarna också, att lära sig att lyfta den andra sidan, inte bara se allt det vackra, utan vad finns det för negativa sidor för mig och min fotbollskarriär, så att den inte blir en kort session, utan att den verkligen blir en lika lång och spännande som de själv hoppas.
Hur är det som ledare? För när man kanske var ledare för ett ungdomslandslag så var det inte så att alla spelare tjänade mer än vad man själv gör. Hur är det nu? Vad ställer det för krav? Liksom, rätt unga människor, men väldigt gott om pengar, många av dem.
För mig så har pengarna inte med saker att göra, hur man är som person och som fotbollsspelare, så gäller det att prestera och prestera sitt allra bästa. Det spelar ingen roll om man har mycket på bankboken eller inte har någonting alls.
Ändrar de som människor?
Det tror jag är väldigt olika för olika personer, så att säga. Vissa påverkade mycket och vissa påverkade nästan inte alls.
En del av dem är ju väldigt omskrivna också. Hur upplever du det mediatryck som ibland finns? Jag menar, alla vill prata om Alexander Isak som inte får vara med i Borussia Dortmunds Champions League-trupp. Är där Rakip som tillhör Benfica men inte får spela, eller Pontus Dahlberg. Hur upplever du det?
Det är ju alltid tufft för spelarna att gå ifrån att vara åt andra sidan hyllad och alla de positiva bitarna, och nu helt plötsligt så har man hamnat på den negativa sidan. Men det är väl också en del av att vara fotbollsspelare, att man måste också veta att det kan hända, och vad gör jag då, och hur påverkar det mig som spelare? Och det är ju att kunna tackla det lika bra som man tacklar saker och ting på planen, så måste man också lära sig att tackla saker och ting utanför planen.
Du var ju själv 23 när du gick ut, om jag inte har fel för mig. Jag antar att man är liksom mer grundad då när man är 17, 18, 19 och så. Hade du klarat att gå ut tidigare, tror du?
Jag var till och med 26. Så att,
du var så gammal?
Jag var så gammal. Så att, och det är ju klart att då har du ju en annan stabil grund att stå på. Och då blir det ju där. Men det är skillnad idag. Förut så innan Bosmandomen så var det ju mycket tuffare att komma iväg. Idag så är det ju spelarens marknad, och det gör att det blir stora förflyttningar. Men samtidigt så har ju spelarna fått bättre utbildning. Det är en mer öppen marknad, men det jag tror, som jag var inne på här tidigare, att spelarna måste också lära sig att ta kanske lite större ansvar själv. Inte lämna över allting till en agent, utan tänka efter själv, vad innebär detta för mig? Och sen kan man visst prata med sin agent, sina föräldrar och folk runt omkring, men man också tänker, vad innebär detta för mig?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently: Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det är inte många svenskar som inleder sin tränarkarriär med att ta över en klubb som precis trillat ur Premier League och som har ambitionen att studsa tillbaka. Men Roland Nilsson fick känna av en hög nivå direkt när han blev spelande tränare i Coventry 2001. Det gick inte riktigt 100, men efter det äventyret och lite utbildning gick karriären som på räls. Han tog upp Gais till Allsvenskan, tog SM-guld med Malmö FF och flyttade sedan över sundet till skandinaviska storklubben FC Köpenhamn. Men för honom själv var det långt ifrån självklart att han skulle bli tränare efter att han slutat som spelare.
Nej, det var det inte så där, utan det var väl att jag kände att om man varit på den högsta nivån, så kände jag själv svårt. Jag hade ett par kompisar som hade gått den vägen och gått lite längre ner i divisionerna och blivit tränare där de hade stora problem att bara få folk att komma till träningarna, och vissa gånger så ringde folk och sa, nej, jag kan inte komma till matchen nu här, för jag har kommit någonting annat i vägen. Och då kände jag mig själv att
ska man vara tränare så vill man ju vara tränare på lite annat sätt, eller framförallt på en högre nivå där man kan ställa krav på spelarna och få jobba med spelarna på det sättet. Så att, och det såg jag liksom att det kanske inte blir så lätt när man väl slutar som spelare. Sen öppnade det sig upp genom att jag åkte över och tittade på Coventry och Gordon Strachan, min gamla tränare då. Bara slängde ut sig en fråga om jag hade lust att komma över och hjälpa honom lite grann. Och då tyckte jag liksom att ska man nu börja som tränare någonstans så är det perfekt att gå bakom någon och ta ett assisterande jobb och få gå utbildningar och lära sig ordentligt. Så att, det var så det började.
Ja, för där både spelade du ju och sen fick du ta över som manager. Lite klassiskt engelskt att man som spelare nästan rakt in.
Ja, det var jag. Jag kom ju som assisterande och sen så var man tvungen till att sälja massa spelare i och med att man hade stora skulder. Vilket gjorde att jag blev spelande assisterande då. Tyvärr så gick det inte så bra i de första 6-7 matcherna och då valde klubben att göra sig av med Gordon, och då dök det upp vem som skulle ta över, och det var egentligen bara tillfälligt, jag tror det var 4-5 veckor som jag skulle ta över jobbet, men under den perioden så gick det så pass bra, spelade 12 matcher, 9 vinster och 3 oavgjorda, så att och då sitter man i det läget om.
Kände du då att jag kan det här?
Nej, det var inte alls så, utan jag kände mer att det var kul, det var spännande. Men jag visste också själv att jag hade mycket att lära. Men med rätt folk runt omkring mig så kunde det bli bra. Så att jag frågade dem som var runt omkring mig om de tyckte att jag skulle hoppa på det. Och det tyckte de, och då tyckte jag också liksom att då kör vi. Det värsta som kan hända det är man får sparken. Så.
Och det fick du också?
Det fick jag. Så att det är så. När de kommer in och säger att de vill ha mer tränare med mer erfarenhet, så då kan man inte säga mycket när man var tränare i 9 månader.
Har du haft något sug att försöka ta dig tillbaka till England, eller var den dörren stängd?
Nej, det är alltid, men det är väldigt tufft. Engelska marknaden, alla vill ju, är med i Premier League, finns där och det finns mycket pengar. Såklart så är det ju en marknad för alla tränare. Det är många utländska tränare som vill ta sig till England. Och jag försökte där ett tag efter Köpenhamn, men det var inte lätt. Till ett jobb jag sökte så var det 168 sökande.
Var du på intervju?
Gick inte så långt. Jag var en av de 7.
Vilken klubb var det?
Nej, det behöver inte.
Du börjar ju i Gais och liksom tar upp Gais i Allsvenskan. Så vad lärde du dig av de åren?
Ja, att med egentligen väldigt få medel, små resurser, så kan man ändå få saker och ting att fungera. Det är klart att det blir det är lite jobbigare och det man ska ha lite tur och både med skador och så vidare, men att ändå jobba med spelarna och jobba med spelsätt och filosofi och överföra det till spelarna, där spelarna också tar till sig och känner att det gör att de också kan prestera ute på plan. Det behöver man inte. Det behövs inte så mycket runt omkring, men det är att få det att fungera på plan är ju då oerhört viktigt.
Det gick så pass bra i Gais att jag menar, dels nämnde jag vet Lagrell och de var imponerade av det, men det blir även ett kliv upp till Malmö FF. Hur märkte man skillnaden där att gå från Gais till Malmö FF?
Ja, så var det ju att du kom ju in i en helt annan spelarnivå så att säga. Det här fanns etablerade spelare, väldigt duktiga spelare. En annan ekonomi, man kunde göra andra saker utanför plan som man vet att det kan stärka laget på plan och så vidare. Men också en helt annan press ifrån fans och media och hela den biten.
Ja, för jag minns, det gick inte bra de första 2 åren. Jag minns det finns något klipp när du går där på stadion, någon är framme och skäller på dig. Hur upplevde du det?
Det är klart att det är ju aldrig kul.
när man vet att här är det frågan om att bygga någonting nytt, ta bort det gamla, satsa på nytt, vilket var när jag satt med MFF. Det var ju det de ville, se till att börja om på någonting nytt, öppna upp för de här unga, många duktiga unga spelarna de hade. Det hade ju varit stängt under 2 års tid. Sanera lite grann även i ekonomin, så att säga, att inte behålla de här dyra spelarna utan göra sig av med dem. Och det är klart att det är en process som tar tid. När vi väl var på gång så fick vi sälja Ola Toivonen, och det är klart att vi hittade inte en Ola Toivonen i stor form just då på den svenska marknaden, utan då får du liksom börja om. Och så var det ju lite grann hela tiden att vi lite spelare, så var vi tvungna att sälja och så fick vi börja om, och efter ett tag så började det sätta sig, och sen fick vi ju riktigt snurr på det.
Ja, för en rockad som sker är ju att Hans Gren som följt med dig får ju sluta och inkomma Pep Clotet. Hur var det? Jag menar, Hans Gren, ni var ju bra polar och du hade varit bäst man på bröllop och liknande, och sen fick han bara gå.
Ja, men det ibland så får man göra saker och ting för att skapa en förändring, och det var den förändringen som vi gjorde då, eller jag gjorde då. Jag hade ett väldigt bra snack med Pep där vi satt i 4 timmar och diskuterade fotboll, hur vi kunde utveckla spelsättet som vi hade, och hur hans tankar med det som han hade jobbat med innan smälte väldigt bra ihop, och det gjorde liksom att då tar vi detta ett steg längre och börjar jobba tillsammans, och det var väldigt, väldigt kul.
Ja, och ni vinner ju SM-guld i efterhand, så har ju nästan han fått kanske mer cred än du. Vad var det som hände där?
Jag tror väl att man tyckte väl att vi spelade lite tiki-taki, men vi spelade ju tiki-taki innan Pep kom, så att säga. Det var väl bara liksom att våra målen inte kom och poängen kom inte på samma sätt som det gjorde när vi vann SM-guldet. Vi blev lite vassare, vilket man alltid blir andra året. Efter man har fått saker och ting på plats så blir man lite vassare, och Pep hade lite andra träningsgrejer med sig från Spanien som gjorde att spelarna också kände liksom att det var lite nya saker som kom in i bilden, vilket gör då också att då vill man visa ännu mer, vilket alla spelarna gjorde. Och sen större konkurrens på de unga spelarna, hade haft ytterligare ett år i A-laget, vilket gjorde att då blir det ännu bättre. Jag tänker på
Gillan. Men just det att det kommer in en person och på något sätt förändrar dynamiken. Är det så enkelt? För då borde ju ni fortsatt jobba ihop på något sätt.
Ja, det hade vi väl säkert gjort. Men Pep vill ju ha ett eget lag och jobba som huvudtränare, så att säga. Och då var det inte mycket annat än att önska honom lycka till.
Nej, han gick till Halmstad, det är ett ämne för ett annat, det gick inte bra i varje fall. Du blev ju het, och FC Köpenhamn som ska byta tränare, de fastnar för dig, och du får lämna under pågående säsong. Jag minns att jag följde dig då, du verkade rätt plågad av hela situationen där säsongen drar igång i Sverige och FCK vill ha det.
Ja, alltså, det var inte på något sätt egentligen, utan att MFF visste att jag hade träffat FCK, och vi de hade fick besked efter de träffarna som vi hade, och där jag skrev ett kontrakt som gällde efter kontraktet med MFF fick ut, så att det var liksom inga problem med det, utan problemen blev ju sen att Ståle Solbacken då väljer att inte hoppa på förbundsjobbet i Norge, utan hoppa på Köln istället, vilket gör då att helt plötsligt är man utan tränare under ett halvår. Och då kommer det upp vad man ska göra då, och valet var ju att jag avslutade mitt jobb med MFF tidigare än beräknat.
Hur svårt var det?
Det var tufft. Det var tufft. Det var ingenting som jag ville göra så, utan samtidigt så kände jag att eh,
att man satt i en sits som gör att jag kanske, ja, jag gör det jobbet färdigt med MFF och sen kommer jag till Köpenhamn och så kanske jag får stora problem med mitt nya jobb. Och då försökte vi hitta en lösning.
Och sen är du ett halvår i Köpenhamn och ni är ledare och du får sparken. Och på något sätt undrar man ju, vad hände?
Ja, det är ju att klubben, sportchefen, vill ha en annan ledartyp. Och det får ju stå för honom då. Jag sa ju till honom, ja, men du hade ju scoutat och du har ju tittat och alltihopa. Och då säger han bara liksom att ja, det felet är mitt då. Och då har man inte så mycket att säga som tränare när man leder serien och så vidare. Så att,
hur kände man sig det?
Nej, det är ju såklart besviken. För det, när jag tog över FCK så var det på 2 veckor och se till att få saker och ting på plats. Ett träningsläger i Österrike på 1 vecka och sen var danska ligan igång och sen kvalspel i Europa och så vidare. Och sen när man väl känner kanske att man har ett litet uppehåll i januari där. Att kunna jobba extra med spelarna och spelsystemet och sätta ännu mer prägel på sättet att man ändå inte får den chansen. Men det är ju så som tränare, man har inte så mycket att säga när klubben vill annat.
Men kände du att du själv hade gjort din hemläxa, det du pratar om att spelare bör göra? Alltså, du kände, Kassin Jensen var väl som var sportchef, ja, då, att du hade liksom, han ville ha mig, jag gäll, det här kör vi på.
Ja, så var det när vi satt och... När vi satt och diskuterade i början, så var det.
När kände du under resans gång att du tappade Carsten Jensen?
Ja, det är väl svårt att säga, för det rullar ju på.
För ni gick inte så bra i Europa?
Nej, vi gick inte så bra i Europa. Så att det, så var det. Men det var inte så konstigt det heller. När man spelar in ett nytt lag med 7 ordinarie spelare som slutar och ska spela in ett nytt lag, så funkar det i serien, men när man väl kommer ut i Europa så är det lite vassare lag och man bara straffar mycket, mycket hårdare. Och det är klart att då kommer inte resultaten heller ute i Europa. Så att det tror jag säkert var en av orsakerna.
Efter det försvinner du ju lite från klubbtränarscenen. Var du så bränd av det?
Nej, jag bara valde. Jag tyckte liksom att jag fick erbjudande från andra, några danska klubbar, några norska, att hoppa rakt in. Men jag kände samtidigt att jag ville ta lite ledigt, passa på och andas. Det hade varit en, som man säger, en period där det hade bara flutit på och det hade bara rullat på med nya uppdrag och så vidare och så vidare. Så att jag kände liksom att nu var det... Ta den här chansen och ta ett break.
Hur många svenska klubbar har varit på dig efter det innan du väl gick in och blev förbundskapten?
Ja, det har varit lite klubbar. Så att,
vilka namn?
Nej, det behöver vi inte gå in på.
Men du hade ett 5-årskontrakt. Jag hoppas du tog dem på alla 5 år.
Ja, nej, det var 3-årskontrakt.
3-årskontrakt med FCK. Men du fick alla 3 år?
Ja, jag fick så jag var nöjd i alla fall.
Du har ju en framgångsrik spelarkarriär som nästan är en... intervju bara det, men jag tänkte några korta frågor kring det. Liksom, vilken nytta har du haft av spelarkarriären? Till exempel allt från att vinna VM-broms till att missa en straff i en avgörande Europacup-semifinal. Vad har man med sig?
Ja, det är att det finns en uppsida och det finns en nedsida. Och det är att lära sig att när det går bra så gäller det att jobba vidare, inte vara nöjd utan jobba vidare. När det går dåligt så gäller det också att jobba vidare. Veta att fortsätter man göra bra jobb och fortsätter man göra det som man ska göra så förr eller senare så vänder det också.
Hur plockar du upp dig själv efter, jag menar, Göteborg-Barcelona, 3-0 hemma, 3-0 förlorarna är borta och det blir straffläggningen. Du är en av dem som missar och du hade ju kunnat skjuta dig till en historisk Europacup-final. Hur plockar du upp det? Hur gjorde du?
Ja, det var tufft, det kan jag säga. För att det var ju på den tiden när man inte pratade så där jättemycket utan Man fick sköta det lite själv. Och det är klart att lagkompisarna betyder ju väldigt mycket i de här sammanhangen. Att de är med och pushar och att man inte ska bry sig så där jättemycket om. Men samtidigt så är det ju tufft när media påminner en och folk runt omkring påminner en och så vidare. Men där kände jag liksom att det är ju samma där, att ja, jag hade kunnat slå in den, men nu gjorde jag inte det. Och är jag så mycket sämre fotbollsspelare för det? Nej, det är jag inte. Utan nu gäller det bara att gnugga på här och ta sig tillbaka och börja passera ute på fotbollsbanan igen.
Och dagens unga som du tränar, Isak och Azor, har de koll på att du har spelat i Premier League och vunnit mot Manchester United på Wembley och VM-brons och så?
Ja, och kanske inte alltihopa, men de vet i alla fall att de har spelat fotboll på en ganska hög nivå.
Men att de har inte full koll? Alltså.
De har inte nog full koll, det har de inte.
Du får sätta ihop en highlights reel. Stort tack för att du ställde upp.
Tack så mycket.
Ja, Roland Nilsson står inför ett avgörande 16 oktober, Belgien hemma. Det är då vi vet om Sverige når U21-EM direkt eller om det kanske blir playoff. Det vi däremot vet är att podden är tillbaka nästa vecka, då med ett glödhett utlandsproffs.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.